Det här är det 56:e avsnittet av Stormens utveckling, en podcast för Aftonbladet Kultur. Jag heter Ola Söderholm och Liv Strömqvist är här i Malmö musikstudio också.
Hej, hej!
Hej! Det är onsdag nu när vi spelar in och i morse vaknade Jonathan Unge upp med feber och hosta, enligt uppgift. Mm-hmm. Han skulle ha varit med egentligen den här veckan då, men var för sänkt och fick ställa in. Så du är blixtinkallad här nu. Men du jobbar med annat idag och annat den här veckan.
Så jag kommer inte att ha någon spaning.
Du har inget eget segment
med Nej. Dig. Jag är bara här inkallad för att lyssna på ditt segment.
Du ska vara Björn Borgs garageport här helt enkelt. Och jag ska vara Björn Borg.
Just det.
Så det fick bli så. Det blir ett lite halvt avsnitt. Gissningsvis kanske inte så långt. Men jag tänkte att det var bättre än att släppa inget den här veckan. Mm. Så jag kan när vi ändå är inne på det här ämnet, när man håller på det här hålla på att ursäkta sig ämnet, så kan jag passa på att beklaga vissa problem med Stormens utvecklings användarvänlighet senaste tiden. Mm. Det är relaterat till att Aftonbladet har bytt poddplattform, vilket lett till en del krångel. Det förra avsnittet 54 som jag och Jonathan gjorde, det låg ner i ett par dygn, som kanske vissa märkte och mejlade om. Och avsnitt 53 försvann från Spotify och är fortfarande borta därifrån av någon anledning. Mm-hmm. Men det finns i alla andra spelare om man vill lyssna. Och det här ledde även till att förra veckans avsnitt kom upp lite sent. Först på torsdag förmiddag. Och det kanske blir samma den här veckan om vi inte lyckas lösa det idag. Och en annan grej var att förra veckans avsnitt så var vi tvungna att spela in på kvällen. Och då spelades det hög rock i alla lokaler här intill studion. Så för att få bort det liksom väldigt höga bakgrundsljudet var det tvunget att bearbetas med filen ganska hårt, vilket ledde till lite så här jobbigare kvalitet på våra röster. Så vissa reagerade på det också, att det lät lite konstigt förra veckan, jämförelsevis.
Mm.
Du har inte tänkt på det kanske?
Nej.
Det är skitsamma. Lyssna på det avsnittet ändå. Det var ändå ganska mycket bra sagt av oss. Jag tror om man gnäller över det, så om man stördes av det, så glömde man bort det efter ett par minuter. Men ja, det var den lilla bikten i alla fall nu då.
Vi har
inlett med en bikt.
Och då har vi inte ens börjat med att säga allt som är fel med innehållet.
Nej, precis. Det blir det blir för mycket att ta in. Det blir för många Ave Maria.
Mm.
Men vi hoppas att nu framöver rent liksom då tekniskt sett i alla fall ska rulla på som smort snart.
Mm. Det kommer det att göra, tror jag.
Sen kommer det vara fruktansvärt mycket invändningar man kan ha mot innehållet och hur dålig leveransen är och så vidare. Mm. Men
så djupt
kommer vi inte gräva. Det här är inte Knausgård, utan vi mer bara gräver lite på ytan. Mm. Vi kommer inte hålla på peta där det är ondast. Men i den mån jag har upplevt problem med användarvänligheten så har jag adresserat det nu lite grann då. Ja, men det jag tänkte prata lite om nu var att jag såg UR-dokumentären Skrivglappet som kom förra veckan. Mm-hmm. Och den har gjort många upprörda, ledsna och förfärade. Många förfärade krönikor har den här dokumentären genererat. Mm-hmm. Och den handlar då om att unga människor inte kan skriva. Det finns ett skrivglapp.
Mm-hmm. Många nybörjarstudenter har problem med att skriva korrekt. Det här visar en pilot.
De mest enkla funktionerna i svenskan kanske inte sitter där som de ska.
Man har korta av meningar och man har felaktig meningsbyggnad.
Det är Linköpings universitet att många av dem saknar grundläggande läs- och skrivfärdigheter.
Det vi ser är ju att unga är en mycket stor utsträckning på sociala medier.
Det blir inte hållbart att lära ut hur man skriver grundläggande på en arbetsplats.
Jag tycker väldigt synd om de här studenterna.
Allt fler unga kommer ut i arbetslivet och till universitetet utan grundläggande skrivförmåga. Och också att det är över hela linjen. Alltså det är inte bara ett problem relaterat till ojämlikhet och segregation. Utan även
ingen
då
kan skriva.
Och sa du att
ingen kan skriva.
Nej, det är en nedgång liksom i förmågan att skriva begriplig svenska. Liksom även hos de som är uppvuxna i hem där man pratar svenska och i etablerad medelklass. Ja, precis. Ingen kan skriva. Ingen född efter 96 kan skriva, tror jag, är kontentan. Men UR har via Novus då gjort opinionsundersökningar där man frågat chefer om de har valt bort arbetssökande i åldern 18-25 på grund av bristande skrivförmåga, trots att de övriga kraven för rekryteringen har varit uppfyllda.
Mm.
Och det hade hälften gjort.
Oj!
Hälften hade tyckt att du är jättebra, men du kan inte skriva. Det här går inte. Och man hade också frågat universitets- och högskolelärare, Novus, alltså den här undersökningen, frågat universitets- och högskolelärare. Och där är det 46% som gör bedömningen att unga studenter idag har dålig förmåga att uttrycka sig skriftligt. Och ännu fler, 69% av universitetslärarna, anser att deras studenters skrivförmåga helt eller delvis inte motsvarar de krav som finns i utbildningen. Men ja, men det är så här, i den här dokumentären då, det är olika människor inom utbildning och arbetsliv som pratar om hur unga inte kan basala svenska skrivregler, inte kan meningsbyggnad, inte kan punkt och stor bokstav, gör så grova syftningsfel så att det blir obegripligt vad de menar, och så vidare. Det var en talking head en gång i den här dokumentären som sa: det är väldigt grundläggande saker de inte kan. Till exempel att de inte vet när det ska vara de och när det ska vara dem.
Mm. Det är jag.
Det. Du gör det.
Ja, är felet hela tiden.
Ja, jag menar det. Det känner jag var lite välgnälligt.
Ja, verkligen.
Har någon någonsin kunnat det egentligen?
Det är helt obegripligt. Det. Vad fan är det? De och dem. Vad fan är dem? Ja. Ingen kan det.
Ingen kan det. Men, ja precis. Men i alla fall... Ja, men att det är sådana då ganska grova problem då som uppstår, att det är så idag att unga poliser, alltså man måste kunna skriva begripligt om man är polis, då, men unga poliser formulerar sig så dåligt i brottsrapporter att det får juridiska konsekvenser. Unga läkare är så dåliga på att skriva så att patienter får fel mediciner.
Oj.
Jag vet inte exakt hur ofta det här händer.
Nej.
Det beskrivs som att det är något som händer.
Det har hänt.
Och bland studenter så blir allt fler underkända på tentorna för att det går inte att begripa vad de skriver. De kanske kan svaret, men det är omöjligt att veta. Så här berättar Petra Garberding, lektor vid Södertörns högskola, att det brukar låta.
Jag kan ge ett exempel på en del av en text som jag fått in för några år sedan. Och då skrev en student så här. Då citerar jag, citat: Sovjetunionen var en bra idé på grund av en del av andra EU-ländernas bönderna började kräva för sina rösträtt och sina mat produceras till staten. Bönderna hade ju sin mark att produceras till exempel mjölk, öst, yoghurt och resten mjölkprodukten.
Mm. Men det är då att man kan tänka att det finns så mycket kunskap här om Sovjetunionen, EU, bönder och mjölkprodukter. Men det blir då bara ett brus i kommunikationen när det ska förmedlas.
Mm.
För att det är just stringensen när det gäller att uttrycka sig i skrift som saknas då.
Mm. Men det... Man får gå tillbaka till ett muntligt samhälle då kanske som man hade. Alltså jag menar,
ja.
Det har ju funnits en muntlig tradition.
Ja, men,
och det, så att man får en sån äldste som kommer ihåg allting och berättar det för alla andra istället för att skriva ner det.
Ja. Jag funderar på, alltså på lite kortare sikt om det här kan vara positivt för en själv, det här skrivlappet kanske. Att man kommer ha en himla bra arbetsmarknad sen när man är i 60-årsåldern. För man liksom kommer ha en unik kompetens som den sista generationen som kan formulera ett begripligt informationsutskick.
Mm.
Liksom när VVS-firman ska skicka ut en lapp om under vilka tider avloppen är avstängda för relining.
Mm.
Då blir det bara så här: hej Sovjet, mjölkprodukter, om de försöker själva.
Mm.
Så då måste de liksom kalla in en 80-talist. Till ett saftigt konsultarvode. Man får bara gå runt där som en så här skriftlärd.
Mm. Skriva allting. Så som det var då liksom på medeltiden, att det fanns bara vissa som kunde skriva.
Mm.
Prästarna kanske.
Precis.
Så vi som är födda innan 1900... När slutar det här då? 1990? 1985?
Ja, kanske 95 kanske.
Mm.
Jag vet inte, ja.
Vi blir kommer fungera då som de prästerna fungerade.
Mm, precis.
Det tycker jag var kul. Det tycker jag var kul att höra.
Ja, men det är som en sån elitklass av präster och lagmän och adel kanske, jag vet inte. Ja.
Just det.
Mm.
Att äntligen kan gamla få något i det här samhället, för att annars har ju alla såna saker som då äldre innan kunde ha privilegier och vara bättre. Mycket av det har ju avskaffats i takt med att det som efterfrågas handlar mycket om att vara ajour kanske med ny teknik eller nya idéer eller saker som gynnar ungdom, plus att liksom, vad ska man säga, utseende och karisma och sexappeal och sådana saker har seglat upp väldigt starkt, erotiskt kapital, allt det här som gynnar unga människor på arbetsmarknaden. Så det var väl kul för oss att få ha en sak, alltså att kunna skriva nu när vi inte har erotiskt kapital.
Exakt, ja precis. Den här ungdomsdyrkan och förfördelandet av äldre, att det kommer få en kraftig motvikt här får man då säga, om vi kommer vara de enda skrivarna. Men
varför har det blivit så här?
Ja, vad beror den här utvecklingen på då? Det finns väl olika hypoteser som marknadsskolan, som att den är knäpp på olika sätt, konkurrerar med glädjebetyg. Och sen finns det, jag vet inte, att det är för fel på läroplanerna. Att vissa liksom tycker att det är så här luddiga läroplaner som inte premierar det grundläggande tragglande till låga åldrar, utan snarare att även små barn ska tänka fritt och kreativt utan att ha en rejäl grund att stå på. Så här, lärare som har allt mer att göra vid sidan om kärnverksamheten. Lärarutbildningens låga status som gör att det är sämre kvalitet på lärarkåren. Och sen är det mycket då det om digitalisering. Både hemma och i allmänhet, men också i skolan då, att man håller på och hoppar på digitala och tekniska verktyg hela tiden. Och att det hämmar inlärning. Man lär sig bättre om man skriver för hand tydligen, vissa studier. Också att man, ja, att vissa kanske lyfter fram det här med att internet formar alla till att läsa kort och skumma texter och tänka kort. Och förmågan att läsa långa texter går ner. Och då, också då förmågan att producera långa texter går ner.
Jag tror att de digitala medlen har ytterst påverkat vårt sätt att kommunicera, och i synnerhet med skrift. Vi läser nog mer än någonsin. Men vi läser i korta texter under korta, väldigt korta perioder. Och det gör att vårt sätt att kunna sedan så att säga, formulera oss i lite mer omfattande kontext, där är det inte lika naturligt.
Vad jag tror är anledningen till att språket har blivit förkortat, skulle jag säga, är chattande och att man skriver privat. Jag kan känna igen mig själv också när jag skriver privat med mina vänner, att man skriver korta meddelanden, gärna förkortningar. Det är väldigt ofta som jag ser ett stavfel eller att man trycker fel på någon tangent och tänker bara, de fattar vad jag menar, så skickar jag ändå.
Alltså vi läser mer än någonsin på ett sätt då. Alltså om man bara mäter antalet ord vi läser förmodligen. Men vi läser kort och snuttifierat, så man läser då mindre på det viset man läste förr. Vi läser för att skriva själva. Alltså vi läser sådär meddelanden hela tiden som vi ska svara på. För att det är något så här speciellt med den här grejen då, att vi skriver då sämre och sämre, men vi skriver hela tiden nu. Vi skriver mer än någonsin. Det som Richard Seymour skrev i boken The Twittering Machine, känd från ett tidigare avsnitt av Stormens utveckling, att den typiska erfarenheten av att vara litterat innan internet, det var att läsa. Det var det man gjorde då. Men nu är liksom den typiska erfarenheten av att vara litterat är att skriva. Alla skriver hela tiden. Skickar meddelanden och skriver i sociala medier och så. Och jag menar, förr då var det ju ingen som skrev. Utom sådana som kanske jobbade med det eller var så specialintresserade. Men alltså en vanlig tjomme skrev väl i princip aldrig.
Hur menar du förr? Alltså,
innan internet.
Jaha, innan internet.
På 80- och 90-talet.
Ja, du menar att... Nej, okej. Okay. Så du menar typ att en människa som var busschaufför skrev aldrig?
Skrev aldrig. Nej. Och nu skriver en busschaufför hela tiden. Precis som alla andra gör.
Meddelanden till sin älskarina, menar du? Eller
ja, chatta med sina kompisar, kommenterar
något på internet. Okay.
Det är bara text hela tiden. Nej, men att innan att pre-internet, då kanske man, alltså en vanlig tjomme då som inte jobbade eller var så specialintresserad av att skriva, kanske man skrev säkert i jobbet då, fyllde i liksom en blankett eller rapport eller något. Alltså kan ju tänka mig och så, att det fanns något sånt skrivande. Men annars, alltså att det kanske var, man skrev ett vykort om året från chartersemestern. Alltså det var liksom det enda informella skrivandet som en vanlig människa ägnade sig åt. Och det är just det som är grejen här, och det är den här framväxten av det informella skrivandet. Och det här är då, och det chattspråket som mannen i klippet pratade om.
Mm.
Och det är klart att det kunde finnas för att folk liksom skickade, att folk skickade brev eller vykort till varandra med ett mer informellt, internt språk. Men nu är det ju så då att det är typ nästan det dominerande språket, mm. det informella skriftspråket. Att småpratandet i en sociala cirkel sker via skrift, alltså kanske mestadels till och med. Mm. Mm. Alltså kanske mer än via tal.
Mm.
Och det finns då dels den här helt privata kommunikationen. Alltså meddelanden, det privata språket mellan kompisar.
Mm.
Sedan finns det liksom det här då semi-privata, semi-offentliga sociala medier.
Mm.
Alltså de olika språken som finns i olika bubblor och grupper och communities där, mm. man har liksom, där man har ett sätt att skriva på som de på insidan förstår.
Mm.
Och det är svårgenomträngligt för dem på utsidan. På utsidan säger man, hallå där ungdomar, vad betyder det?
Mm.
Med den här bilden på den här grodan, att du svarar, bara svarar med det. Men att det är då ett mer internt och intimt skriftspråk som distanserar sig från det officiella, standardiserade språket.
Just det.
För jag läste en artikel i New Yorker som var, eller det var en recension av en bok av en internetlingvist som heter Gretchen McCulloch. Och där påpekades det att, liksom, att det sedan länge, liksom, alltså sedan förr i tiden har det funnits så här en distinktion när det gäller talspråk. Att det funnits ett formellt sätt att tala och ett informellt sätt att tala.
Just det.
Att du kanske i ditt professionella liv så måste du hålla en presentation där du pratar formellt och standardiserat på ett sätt som ska vara tillgängligt för typ alla. Och sedan måste du i ditt sociala liv prata informellt och prata slang med kompisarna för att signalera intimitet och lojalitet och en grupptillhörighet.
Mm.
Signalera en avgränsning mellan den här gruppen och världen. Men det är rätt nytt med informellt skrivande.
Mm.
Alltså, eller det kanske man på ett sätt kan säga att det har funnits så här hos en kreativ elit. Att författare har använt det som verktyg att liksom skita i formella regler och vad som är korrekt grammatik och så vidare. För att göra texten mer talspråkslik, mer intim, mer vardagsrealistisk. James Joyce, Stream of Conscience eller beatförfattare eller någonting.
Mm.
Men det kanske inte är riktigt samma sak när man gör det som författare.
Nej.
Snarare än när det är något som växer fram som ett sådär organiskt socialt fenomen.
Det fanns väl ändå liksom så här privata brev skriva, alltså folk höll på väldigt mycket ändå att skriva brev till varandra för, alltså många, inte kanske alla, men ändå att folk hade såna livslånga liksom korrespondenser. Det finns ju massa såna brevsamlingar och sånt där med folk.
Absolut. Jo, men det finns ju
det kanske hade ett informellt. Men jag fattar vad du menar.
Det fanns ju, det är klart att det fanns på någon nivå, men inte som det finns nu. Det är också kanske intressant det med den liksom skriva brev och meddelanden till varandra, att det var ju också något som, att det fanns mindre när telefonen kom, eller att då gick det in i en fas där det fanns mindre.
Mm.
Att det var så här kultur innan telefonen.
Mm. Att, så när man läser Tolstoj och Anna Karenina och sånt, då lämnar de alltid sådana brev, alltså de skickar iväg en människa som ska lämna en liten lapp där de har skrivit någonting.
Precis, det just det.
De håller på med det hela tiden. Ett sigill.
Biljetter tror jag de kallar det.
Ja, biljetter, exakt.
Man skickar, för det finns den vanliga posten, men sen finns det också biljetter, att man skickar så en tjänare 3 gånger om dagen och skickar en biljett till liksom grevinnan som man uppvaktar.
Och
att det var
står
den tidens motsvarighet till att vara uppe i någons DM.
Ja, men exakt, verkligen. Ja. Och var det inte så att de stängde det med en liten, alltså de stängde biljetten med en liten vax, ett litet vaxigill eller någonting, så att det inte skulle kunna vara brutet? Eller? Det här har jag hittat på kanske.
Kanske.
Ja, men exakt. Och där stod det, jag kommer ta livet av mig vid midnatt.
Mm.
Om du inte kommer hit nu, så skicka jättesnabbt sin kärna tillbaka med biljett.
Precis.
Gör inte det.
Mm.
Vi ses istället klockan bla bla bla.
Ja, men det kan
skicka jättesnabbt tillbaka. Nej, för att jag är så otroligt upprörd över vad du gjorde igår med. Ja. Mm. Nej, men exakt, men det är ju som sms.
Ja, där kan man tänka sig att det är då i en sån pre-telefon-era och då i ett sånt högre socialt skikt, såklart, att det fanns en kanske mer utvecklad informell skriftspråkskultur
var de
än vad som
också
fanns
då
på 1980-talet.
förstörde det deras förmåga att skriva andra texter? Att de skrev de här biljetterna till sin älskarinna hela tiden?
Jag vet inte. Tolstoj kunde skriva bra i alla fall. Formellt.
Men, har verkligen rätt.
Ja, men det är ju att det är någonting som alla gör nu liksom. Den här då leken med språket som kanske vissa experimentella författare håller på med. Att det är något alla gör nu, liksom det informellt skrivande. Det är något alla gör nu som nyss nästan ingen gjorde. Alltså alla skriver på det här informella, lössläppta, intuitiva sättet. Som är ett sätt att skriva på som växer fram, som bara liksom talspråklig jargong kunde göra innan egentligen. I ett kompisgäng eller en grupp eller en subkultur. Och det är för att man vill göra språket mer exakt i känslan det ska förmedla. Alltså göra det mer intimt. Att det är ett sätt att komma närmare varandra som man liksom har det här, inte vet jag, experimentella där man har gemensamma överenskommelser om hur man skiter i grammatiska regler, skiter i punkt och stor bokstav, använder förkortningar, emojis, avklippta meningar och så här. Man har ett språk som är så fullt av olika grepp och figurer som är typ kanske intern skämt som ingruppen fattar och är införstådd med. Men att det inte fanns då på det viset innan internet, eller det fanns i alla fall inte som en sån folkkultur med sånt skrivande. För att, ja men som sagt, att en vanlig människa på 80- och 90-talet skrev väl kanske i princip aldrig. Man kanske var tvungen att skriva brev ibland i sitt jobb eller till en myndighet eller någonting. Och då skrev man ju formellt såklart. Det var det formella språket. Men jag tror liksom att även när man på den tiden skrev mer informellt, brev eller vykort till nära vänner, så var den texten ändå mycket närmare standardsvenska än vad 20-åringars internetspråk är idag.
Absolut.
Att det kanske var kryddat med informella grepp, men det var ändå i princip mycket närmare allt det. Alltså av den anledningen bara att det fanns inte den mängden av det. Att det var liksom inte så mycket av de vykorten och breven, alltså som dagens ständiga textande i realtid är. Att det var liksom inte, det var inte en så stor andel av det sociala livet med de breven och vykorten, så att man jobbade fram en specifik informell textjargong på samma vis.
Nej.
Så inte i närheten av lika intrikat. Och det, framförallt kanske det också hänger samman med då att ens liksom intima, privata skriftspråk då inte kunde haka i större subkulturer på samma sätt av chatt och sociala mediespråk. Som det är nu liksom i så här bubblor på sociala medier, så att man är ett community som pratar eller skriver pratar på det här viset. Alltså det kan säkert ha funnits på något vis, alltså runt en subkultur, ett punkfanzine eller så, men inte alls på samma liksom interaktiva, organiskt framväxande vis som det är idag. Men i alla fall är det den grejen då, så att problemet är att på samma vis som att någon förr kanske sa att dagens ungdom kan inte tala fint, de kan bara tala oborstad slang, så kan dagens ungdom bara skriva chatt och sociala medier-språket. Eller jag tänkte på det, att jag antar att det är så svårt att, eller det är svårt att tala fint, antar jag. För att då är det så att man plötsligt ska tala på ett sätt som man aldrig annars gör. Att folk kan aldrig komma ihåg att man inte ska dua kungen, kan jag tänka mig när de pratar med honom. Att nu ska du komma ihåg att inte säga du till kungen, men jag säger ju alltid du, annars när jag pratar. Så jag kommer ju falla in i det. Jag kommer ju reflexmässigt liksom falla in i mitt muskelminne av hur man pratar. Men när jag var barn och ungdom och skulle skriva i skolan, då var det ju inte som att någon bad mig att skriva på ett sätt som jag aldrig annars gjorde.
Nej.
För när jag skrev i skolan, det var enda gången jag skrev.
Just det.
Alltså jag visste ju inget annat än att skriva fint.
Ja.
Eller jag menar, eller att det skulle vara formellt och standardiserat, att det var... Så, alltså,
så är det säkert.
Jag hade inget informellt skriv som kunde råka tränga sig in i det formella. Men för dagens ungdom är det då att de beordras att skriv på ett sätt som du aldrig gör annars. Och de bara försöker, men sen liksom bara faller man in då i emoji, Sovjetunionen, mjölkprodukter. Nej men de bara försöker, men sen faller de in i då sitt informella språk. Men för att jag menar, när jag gick i nian, alltså det kanske hade varit så här samma att det var alltså, samma kompis som jag gått i samma klass i 9 år. Men vi hade ju aldrig skrivit en rad till varandra. Liksom, varför? När skulle vi ha gjort det? Så jättekonstigt att tänka på. Alltså, hur skulle ett skrivet meddelande från Danne ha sett ut?
Ja. Nej, men exakt, man skrev kanske då kuk typ på en toalettvägg.
Mm.
Eller vad skulle, eller liksom vad heter det? Jessica och Nora. Var det som killar skrev,
ja, precis,
då för tiden på toalettväggen. Och det skrev man med snus. Så att det var liksom, då använde man också en helt annan teknik. Eller det brände man in en tändare i taket kanske. Eller med sin morakniv.
Ja, precis. Ja, man hade sett Dan skriva kuk och hora och bög i snus några gånger, men man hade ingen. Men man hade aldrig sett något annat att skriva ett meddelande så här: hej, vad gör du? Hade man aldrig sett från honom. Nej. Hej VGD. Ja, precis. Ja, men är det därför de inte kan då? Alltså precis som jag aldrig skulle kunna komma ihåg att använda titlar i talspråk, så kan de aldrig komma ihåg att använda punkt i text. För de börjar liksom reflexmässigt göra på det viset de alltid gör annars. Men jag vet inte, jag tror kanske, jag vet inte om jag tror så mycket på den här hypotesen. Att det skulle bli så mycket svårare att skriva formellt bara för att man har ett informellt skriv. Alltså, det är säkert mer att problemet är att det är massa fel på svenska skolan och sådär. Men det var bara en intressant grej som jag inte har tänkt på.
Mm.
Att just det, jag hade inget informellt skriftspråk när jag var barn.
Just det.
Och nu har alla det.
Mm.
Det är ändå jävla skillnad.
Verkligen. Och det är inte heller bara ett skriftspråk, utan det är ett slags bildspråk väldigt mycket. Det är som hieroglyferna lite grann. Alltså det är ju liksom helt annat. Eller att man svarar. Ja, eller liksom att det är mycket så att man kommunicerar liksom bortom språk. Så att man skickar en skärmdump och på något och den förstår vad det handlar om. Och man förstår, alltså man kommunicerar på ett plan som inte har att göra så mycket med att i ord skriva ut vad man menar. Utan det är väldigt mycket undertext och så.
Mm. Precis, men det är ju skrivande då, kan man säga då. Men det, ja, precis, men det är en sån, ett experimentellt och ja.
Eller liksom en kommunikation som fungerar inte, eller liksom med väldigt mycket undertext och vad ska man säga, symboler och liksom ironi och massa olika plan.
Men det är så här kontextberoende och det som inte det här då just det här standardiserade officiella, utan att det är, ja, att det är intimt och liksom riktat till specifika personer liksom, och att det är just så här skriftspråk som ett internt talspråk och så vidare. Ja, men det, att det är speciellt. Men innebär det här nationens undergång?
Det undrar jag.
Karin Olsson, Expressen, är inne på det i en krönika med rubriken "Sverige kan inte bäras av halvanalfabeter". Det var en krönika apropå den här dokumentären, Skrivglappet. De skrev att en demokrati av Sveriges slag kan inte bäras av halvanalfabeter. Jag tror det var orden i texten. Ja, men det är som jag har pratat om förut en eller ett par gånger i olika poddar, med hänvisning till Ernst Gellner, som den här statsvetaren och socialantropologen och nationalismforskaren. Men att han har liksom påpekat här att ett av de främsta kännetecknena, eller vad man ska säga, för ett modernt industrisamhälle jämfört med ett jordbrukssamhälle, är att alla måste kunna läsa och alla måste kunna kommunicera med främlingar då, på ett standardiserat språk, ett standardiserat skriftspråk. Mm. Annars blir det så då att patienter får fel medicin, polisen utreder fel, inga företag kan sköta sina verksamheter. Och det är också det att det är den gemensamma skriften som stabiliserar språket, alltså talspråket också.
Just det.
Det trycker ner lokala varianter och rotvälskor, och alla liksom börjar prata mer och mer på ett sätt som härmar det nationella skriftspråket. Att det var det som hände då när man skapade moderna nationalstater på 1800-talet eller lite olika på olika ställen, men att det liksom är då en gemensam skriftskultur som med hjälp av den nya teknologin och med hjälp av ett nationellt utbildningsväsende och med hjälp av massmedier och så vidare, att det är den då som blir en sån här standard då, som alla börjar prata på ett sätt som härmar den liksom, och alla är litterata och pratar så. Och om man får då liksom ett sånt centraliserat nationellt standardspråk. Alla blir en del av den nationella högkulturen, som man brukar säga. Men innan dess levde människor då inte i nationell högkultur, utan i så här små byar och samhällen som var så här små inåtvända gemenskaper. Alltså som var självförsörjande och hade liten kontakt med övriga samhället. De liksom behövde inte det så mycket, för de behövde inte övriga samhället så mycket, utan de kunde reproducera sig själva socialt. Liksom. De var så självförsörjande bönder då, mestadels såklart. Och i sådana liksom små samhällen, då pratar man ju inte heller på så ett explicit, stringent, standardiserat språk. Utan då gick man ju bara grymtade till varandra. Det är ju att det är, liksom 50 pers som aldrig träffar någon annan.
Mm.
Och de har bara jobbat fram ett sätt att förstå varandra som bara är begripligt i sammanhanget av vilka de är, liksom, och vilket tonläge de använder, vilka gester, vilka grymt ljud, vad kontexten är. Och om någon i en sån by då, bland nära förtrogna vänner, hade börjat prata explicit, stringent, formellt språk, hade det, förutom att det kanske hade varit obegripligt, hade det också sett som så här opassande och stötande.
Mm.
Och det är lite på samma vis som bland unga idag, att det kan ses som en så här mikroaggression att skriva formellt i chatten.
Mm.
Att sms som slutar med punkt är passivt aggressivt, eller skriva alla ord som det är enligt reglerna och inte inte skärma till det med alla olika förvrängningar och blinkningar och trycka ner en tangent jättelänge och skriva så jävla kul kanske, vad de nu gör. Men det är som du sa, just det där med att det är ett språk med så mycket undertext och de här hieroglyferna och de här bilderna och skärmdumparna.
Att det verkar liksom väldigt, det är liksom ett sätt att utmärka sig på ett konstigt sätt från gruppen, på ett lite aggressivt sätt, börja skriva exakt enligt skrivregler.
Det skulle vara liksom, det är så märkligt och lätt stötande då när man har den här gemenskapen, när man har lärt sig sådär kommunicera då på ett mycket mer djupare och intimt plan i sin lilla grupp sådär. Och så ska någon börja prata som en kamrer här. Det är som en liknelse mellan en förmodern by och ett community i sociala medier. Men sen då, att det var så då i den inåtvända byn som liksom var självreproducerande och så vidare, att man bara gick och grymta åt varandra. Men grejen är sen då, när man inte ska vara en självförsörjande bonde längre, utan grejen att man ska gå minst 12 år i skola för att kunna ta lite vilket jobb som helst, var som helst i det moderna industrisamhället, då är det ju slut med grymt språket och man måste följa de nationella standardiserade reglerna för att kunna kommunicera med främlingar. Men undrar om det är så nu då med internet, att det slår sönder den här standarden. Att det bara slutar liksom finnas den här då tydliga hierarkin i skriftspråket med en standard högst upp som alla måste förhålla sig till. Att det är liksom som är centrat i vårt skriftspråk, att det kanske en gång var den officiella bibelöversättningen, eller så är det en konstitution eller Svenska Akademins ordlista, och det förhåller sig alla till. Men internet är liksom ett virrvarr av skriftspråk utan något center. Och att det bara kommer finnas liksom, det kommer finnas olika byar av skriftspråk på internet, där folk grymtar till varandra, men de har inte förmågan att kommunicera och göra sig förstådda på det standardiserade språket. Och jag vet inte om det då i förlängningen kommer innebära att alla måste gå tillbaka till att bli självförsörjande bönder då.
Mm.
Vi måste tillbaka till det produktionssättet. Just. För att det är, alltså det, att vi är litterata är en så viktig del liksom av att det här ska gå runt.
Just det.
Så att de får liksom gå där med, de får gå där med plogen då och skicka sms utan punkter och versaler till varandra. Och då blir vi då den sista generationen som kan högkulturens språk då. Ja, men som någon slags prästerskap eller juridiska experter var i jordbrukssamhället. Att vi blir de enda som är litterata och upprätthåller den skriftbaserade högkulturen. Och det blir typ som att kunna latin var på den tiden, kommer det vara då. Att vi kommer stå i kyrkan och predika på standard svenska. Och de bara sitter och grymtar olika internetakronymer i bänkarna då. Och fattar ingenting, men det spelar inte så stor roll. För de ska ändå bara dra plogen.
Just det.
Ni ska inte skriva något protokoll ändå. Utan det sånt, alla sådana uppgifter får vi ta hand om då. Och så får vi ha bara lite enklare produktionssystem. För att vi inte kommer ha den här. Vi kommer inte kunna upprätthålla det här med en hög kultur som hela befolkningen är en del av längre.
Nej.
Mm. Ja, det är en hypotes i alla fall.
Mm.
Jag vet inte om det var det.
Det är en mer smickrande hypotes än den som är nu då. Att det är man själv som inte hänger med och därför inte kan förstå någonting som händer. För att man förstår inte hur... när man att liksom äldre människor inte kan förstå, även om de skulle vilja så gå in och läsa någonstans vad ungdomar debatterar eller tänker på eller så går det liksom inte att dechiffrera för en människa.
Nej.
Så att
precis, den här ilskan att man inte...
Även om, man inte har... även om en förälder tjuvläser sitt barns Snapchat för att förstå vad barnet håller på med, så kan den ändå inte förstå vad barnet håller på med.
Det är inte att jag, problemet är inte då att det är jag som inte är nog sofistikerad för att förstå vad ni håller på med, utan det är att ni är då
det här är med
förintar samhället.
Det är att jag förvaltar en högkultur som är likvärdig med att kunna latin, medan ni är chattrande bönder utan utbildning.
Ja, men det var det blev det då. Det blev det lite halva avsnittet den här veckan, men...
Vi kommer igen om en vecka.
Tack så mycket till Aftonbladet Kultur. Hej då.
Hej då.